Yes, Guds frid och god eftermiddag. Fredrik Smetana heter jag, gift, trebarnsfarsa och jobbar nu som lektor och forskare i religionsfilosofi och etik på Fjällö internationella högskola. Det får hålla som det tror jag. Jag tar bort den här. Så. Och det vi ska göra den här eftermiddagen, det blir ett föredrag mer än en predikan. Och för det är så att konferensens tema och en del av vad det innebär är klart, kanske rent av självklart för många här inne. Tanken om att bevara ditt hjärta mot strömmen med Jesus. Det anger en riktning. Säger att det är något eller någon som går mot strömmen. Temat säger något om ett hjärta som måste bevaras. Och underförstått ligger det kanske också en tanke om en riktning, ett mål, även om det inte står direkt. Och jag vill anknyta till det här temat och till de här frågorna. Men börja en liten annanstans. Kanske tidigare, men ändå inte. När jag fick frågan om att ha ett föredrag, jag visste inte helt var det skulle komma, när det skulle komma i programmet, så satt jag och läste Augustinus. Och frågor som, vad om vägen inte är målet? Och varför är jag inte nöjd nu? Det är frågor som människor kan ställa sig utan att som sett vara en del av dem som går emot strömmen. Vad betyder det att bevara sitt hjärta? Och när jag ställer de här frågorna så gör jag det inte ensam utan med en tänkare som har varit inne på de här frågorna tidigare, nämligen Augustinus. Och nu så här efter lunch så tänkte jag att ni skulle få lite mer knäschiga färger att titta på så ni kan liksom, ja, när jag inte är så kul så har ni kula färger att kolla på där istället. Och Augustinus skriver ju ärligt, ja radikalt ärligt om många saker egentligen i sin bok Bekännelse. Jag tänkte ta min utgångspunkt där nu de närmaste dryga halvtimmen. Och min utgångspunkt är det som inleder boken Bekännelse där Augustinus skriver så här. Du har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Du har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Alltså två lite olika sätt att uttrycka riktning, mål, kanske mening för människan. Saker som idag egentligen är långt ifrån självklara. Och genom bekännelserna så kommer en antropologi fram. Alltså ett sätt att se på människan som jag tänker är intressant och som vi kanske kan lära någonting av. Sen kan man fråga sig, vad kan vi lära oss av Augustinus? Är han ens relevant? Varför ska vi lyssna på honom? Och det är ju frågor som Augustinus själv tar upp i bekännelser. Och han vänder sig till Gud och säger, men förklara för mig till vad nytta jag gör det här. Och så säger han, vem är det jag berättar detta för? Inte för dig min Gud, men i din närvaro berättar jag det för mitt eget släkte, för människorna, den lilla bråkdel av dem som råkar se mina rader. Och varför berättar jag det? Jo, för att jag själv och var och en som läser detta ska betänka ur vilket djup det är vi ropar till dig. Bok 2. Det avgörande tänker jag är någonstans att Augustinus han bjuder oss in i sin historia, sin kamp, så att vi kan se oss själva och Gud i den. Och därför är bekännelserna kanske mer också som filosofen Jean-Luc Marion skriver, en slags heterobiografi. Alltså en bok om mitt liv berättat för mig från perspektivet av en annan, Augustinus. Från en privilegierad annan, nämligen Gud. Augustinus har påverkat många tänkare, Luther, Kierkegaard och många andra. Som tänkare, som fenomenolog, som erfarenhetsfilosof. Kanske också som en slags protoexistentialist är Augustinus intressant. Han är intressant på många sätt. Han påverkar mycket av filosofihistorien också. Hannah Arendt, en senare nordafrikan som Jacques Derrida. Eller varför inte Martin Heidegger som föreläser över Augustinus. Och även en enligt mig ganska mörk, deppad existentialist som Albert Camus brottades med Augustinus. Och där Augustinus beskriver det att vara främmande så blir det för Camus det att vara i exil utan någon väg tillbaka. Ja, han följer Augustinus och i att peka på att ja, det är inte förnuftet som bygger människans väg tillbaka till Gud, utan det faktum att Jesus har kommit. Alltså hur inkarnationen vänder sig mot kontemplationens väg. Men så sätter han upp en falsk motsättning mellan Gud och världen. Och så väljer Camus det senare. Tänk om han hade gått vidare och kanske läst Augustinus lite mer noggrant och fått sett att hur Gud i inkarnationen spränger lite av den här motsättningen. Augustinus liv är på många sätt en resa. En resa man kan känna igen sig kanske på lite olika sätt. Den här resan från Nordafrikas byar in till maktens centrum i Milano för exempel. Och så ser man att det gav inte det han egentligen djupa sätt önskade. Han var inte tillfreds, inte nöjd. Och så ser vi hur han beskriver olika vägmärken där han skulle stoppa upp. Astrologin, och den kommer också tillbaka lite senare, som han beskriver som lögn, bedrag. Retoriken, att kunna tala för sig själv och övertyga. Men också det här begäret efter makt och inflytande, att kunna lura till sig makt och inflytande genom retoriken. Han möter manikéerna, skrifter och personer och han får den här känslan av att ha kunskap och verkligen vara på insidan. Han möter filosofin, den nyplatonska, den aristoteliska och annat. Alla de här stoppen på vandringen gav inte det han djupast längtade efter. Och på samma sätt som Augustinus så är också vi på en resa. Och vår livsresa går åt något håll. Och därför tänker jag att poängen är att vi behöver inte göra Augustinus relevant. Han är relevant för de människor som söker. Han framstår så frestande också ibland. Därför att han i bekännelser inte verkar ha något filter. Utan bjuder oss med in i sitt liv, sin kamp och sin historia. Och just det sista tror jag är viktigt. Därför att vi människor, vi går igång på historier. Vi är historiska väsen som går igång på historier. Därför behöver vi historier som visar oss vem vi är, vart vi kommer ifrån och var vi är på väg. Du vet det här medeltida uttrycket kyrkans skatt. Vad är det för någonting? Ibland tänker jag att kyrkans skatt är just den här tänkningen, litteraturen som ligger där och väntar på att få bli dammad av. Den kan utmana oss. Vi kan lära någonting av den. Du har skapat oss till dig. Det anger en riktning. Frågan kommer, ja men vad då om vägen inte är målet? Du vet den här gnagande känslan av att allt inte är som det ska vara. Var kommer den ifrån? Var det här allt? Blev det inget mer eller bättre? Och så den här besvikelsen eller antiklimax som kan komma för att när vi uppstår i olika situationer, nej, det var inte det heller. Den är intressant, för säger den inte oss någonting? För Augustinus är de här svaren ganska självklara. Vi måste bli funna av honom som vi är skapade av och till för att hitta den riktningen. Och i och med den riktningen också meningen. Du har skapat oss till dig. Och kyrkan har under många tider pratat om det att vara pilgrim, vara på vandring och samtidigt ha själva vägen på många sätt i vår tid blivit den här ikoniska symbolen på frihet. Frihet ifrån krav, det vanliga. Och moderniteten har nästan gjort det till en egen myt med egna ritualer. Körkortet blir en slags nyckel till frihet. En slags övergångsrit där den här oändliga vägen med alla möjligheter, alla möjliga stopp öppnar sig. Nu är man liksom vuxen på riktigt. Nu kan man köra dit man vill. Och det kanske är speciellt tydligt i USA. Vi ser det gång på gång i populärkulturen också. Stoppa nyckeln i tändningen, vri om. Ja, det var det jag lärde mig när jag tog körkortet. Nu trycker man bara på en knapp. Och så är du fri, va? Bilen är en slags symbol på vår frihet. Och jag fattar den här grejen. Jag är som sett en barn av min tid. Jag har många år drömt om att köra muskelbil genom USA. Solnedgångar, vägen, frihet. Långa raksträckor i solnedgången, det måste väl vara toppen. Grejen är ju att vägen är ju redan någons idé om var du bör köra eller var du ska. Vägen är som sett inte en blankt papper, va? Ja, du kan köra offroad såklart. Men... Och dessutom är det en massa regler som du måste följa i trafiken. När Augustinus lämnar sin hemstad och kommer till Kartago så öppnar sig en ny värld med nya möjligheter. För Augustinus blir det en värld med teater, kärlek på olika sätt. Och han blir också kär i själva kärleken, liksom berusad på frihet. Hur som helst så blir friheten en frihet ifrån. Och det kan vara olika saker. Men sättet att uppnå det på är att lämna. Sätt dig i bilen och kör. Och det är lite av den enda typ av frihet som dagens människa känner till. Den här totala friheten till att verkligen bestämma själv. Då kan man förverkliga sig själv. Att leva mot döden, och då är vi inne på Heidegger igen, va? Det är till livet som fördröjs av alla de här möjligheterna som kommer. Vi ska följa, skriver han, kallelsen till vår autenticitet. Ta vara på de möjligheterna vi kommer. Problemet är bara att den kallelsen kommer ifrån oss själva. Jag kallar mig liksom själv. Jag ska uppnå någon möjlighet på mina egna premisser. Och det kanske inte är så olikt som Augustinus trodde att frihet var. Och det som han då inte hade insett är hur tröttande det är. Det som han tänkte var frihet började kännas dåligt. Och det händer egentligen inte därför att han hade kanske gjort något stort fel eller missat i sitt livsprojekt och sin autenticitet. Men det är problemet med att få exakt det man vill ha. Friheten kan kännas illamående. Man får den här typen av existentiella svindel. Det känns inte så bra som man trodde. Och Augustinus inser det sen när han skriver: jag älskade den frihet som en flykting äger. En flykting är utsatt. Ja, det är en slags frihet, men det är ingen frihet som skapar mening och en trygghet. Och det kan leda in i ett nytt slaveri, ett jagets slaveri. När man inser att man behöver något eller någon som inte är en själv, så börjar man se på begränsningar på ett annat sätt. Där man känner sig instängd av alla de här väggarna, så börjar man nu se det mer ut som en ställning som håller en ihop. Begränsningar som kan ge ett syfte, ett center. Och Augustinus skriver senare till några munkar i Nordafrika så här: fritt val är tillräckligt för det onda, men knappast för det goda. Alltså, friheten fick mig in i den här röran, men den kan inte få mig ut. För vad är jag utan dig annat än en som visar väg till avgrunden? Nu ska vi se om den kommer här. Ja, det andra citatet på vänster sida. Augustinus beskriver i bekännelsen mycket av den här komplexiteten i att vara människa. Att veta vad man ska göra räcker inte. Friheten är inte allt. Och samtidigt ligger också en djup paradox här. För mitt i den friheten som vi tror eller kanske hoppas är sann frihet, så finns det andra människor. Har du tänkt på det? Mitt i de här vackraste roadtrip-filmerna eller foton från filmerna, så finns det ofta andra människor med i bilen. Det blir en ganska tråkig och dålig film annars. På vägen kör du förbi andra. Trafiken är ett av de galnaste grejerna människorna har kommit på, by the way. Prova bara att köra i Paris rusch-trafik för exempel. Jag har aldrig varit så rädd på länge. Men filmer om vägen är därför inte bara sådana som beskriver människor som är på jakt efter att hitta sig själva och så vidare, utan ofta sådana som beskriver vänskap eller relationer. Resan att hitta sig själv är många många som gör själv. Men med på den resan finns ofta andra. På många sätt är vår individualism ganska gemenskapsbaserad. Vänskap kan samtidigt vara utmanande. Det kan ta mina ögon bort ifrån vägen. Ta bort fokus från mitt livsprojekt. Heidegger varnar ju för det. Das Mann, eller hur? Förstör min autenticitet. Min värsta fiende var vänskapen, skriver Augustinus. Och då tänker han tillbaka på den tiden när han pallade äpplen när han var ung med sina vänner och så vidare. Varför gjorde jag det? Och så beskriver han och bekänner det ärligt inför Gud. Och så skriver han, varför var jag då så glad att jag inte gjorde det ensam? Kanske för att det inte är så lätt att skratta ensam. Och här sätter han fingret väldigt vackert och utelämnande på hur vi människor är skruvade ihop. Som gemenskapsvarelser. Hur vi så ofta längtar efter att höra ihop med någon. Att höra till någonstans. Var kommer det ifrån? Eller vi kan säga det med andra ord med Charles Taylor som beskriver det moderna självet som ett buffrat själv. Ja, det är autonomt, det är skyddat, det är oberoende, på ett vis fritt. Men det är samtidigt så poröst. Och öppet och sårbart. Det längtar efter relationer. Problemet med vänskap egentligen, och det får ju Augustinus uppleva sen också, är inte andra människor i sig, utan vad de älskar och hur de älskar mig. Vänskap kan också vara, som Augustinus också får uppleva, en kanal för nåden in i ens liv. Det är inte så att det är vägen eller den totala friheten som är målet. Det finns något mer. Vi blir inte nöjda för att vi är skapade till något annat. Vi har ett uttryck, jag vet inte om det finns på norska på samma sätt, men på svenska säger man utan mål och mening. Och det är ett intressant uttryck, för det säger ju någonting om det här. Är en vandring utan mål något, en vandring utan djup mening? Och Augustinus tycks svara ja på den frågan. Där dagens människor ofta tänker att ja, men det är här och nu som gäller. Vägen är målet. Det finns inget mer. Så visar Augustinus på något annat. Det finns ett mål. Det finns en som väntar på dig. Du är skapad till Gud. Och den riktningen är avgörande. Och det är väldigt goda nyheter. Kanske speciellt för den som har gått vilse eller kört fast. För den som känner att nej, livet har inte längre den här lysten som den en gång hade. Den friheten vi tror finns är i själva verket ingen frihet. Om vägen inte är målet längre. Om det inte är mitt livsprojekt, min frihet som är i fokus. Då blir idealet heller inte ensamvargen som är stark och fri. Utan en som kan se sina medmänniskor i ett annat ljus och älska dem. Inte som medel till ett mål, utan i Gud som också har skapat dem. Det finns sann kärlek på vägen när vi slutar att älska den. Det finns glädje i resan när vi vet var hemmet egentligen ligger. Det är därför vi blir så frustrerade. Är det här allt? När vi försöker att göra vägen och det vi hittar där till hem istället för att låta vägen leda oss hem. Det är inte vägen som är målet eller den totala friheten som vi söker, utan det är duet som har skapat oss till sig, Gud. Vårt hjärta är oroligt tills det finner sin vila i dig. Tänk dig att du stod inför ett val. Innanför dörren till ett rum finns allt det du djupast sett längtar efter. Egentligen. Vet du vad det är? Hade du vågat gå in? Det som bekännelser gör på ett bra sätt är att det sätter ord på det att vara människa. Och det behöver man egentligen inte resa eller ta ut på ett stort livsprojekt för att se eller uppleva. Det här är ett annat sätt att uttrycka en riktning på. Och nu zoomar vi in från vägen, det här stora, vidöppna landskapet med alla möjligheter, in till det vi kanske kan kalla för själens landskap. Man kanske kan se mycket av bekännelserna eller boken som helhet som ett slags begärets kartografi. För det är inte alltid så lätt att förstå sig själv. Augustinus utbrister: jag fattar inte själv allt jag är. Ja, Gud är den som rannsakar hjärtan och njurar, människans innersta. Han är den som har skapat oss och skapat oss till sig själv. Men för oss kan det ofta vara oklart. Och det kan gälla minnet. Augustinus kallar det för minnenas väldiga sal eller förunderliga kamrar. Men Augustinus sätter också fingret på begäret, på den här längtan som finns i människan. Den längtan som ger en riktning på våra liv. Det gäller ens eget hjärta, det man djupast sett älskar och längtar efter. Och det är inte alltid vi förstår det. Vi blir påverkade av så mycket annat runt oss. Det kan också vara att bli påverkat mer omedvetet. Och igen är det ett sätt att se på människan som är intressant här. Vi är alltså inte bara en container för idéer och tankar. För Augustinus ligger den här djupare orienteringen i hjärtat, centrum för vår längtan. De kanske här djupare lagren i vår identitet. Att vara människa är som sett mer än att bara tänka. Det är också att känna, att längta på djupet, att älska. För Augustinus säger inte så här: du har skapat oss till dig och vår tanke är ignorant eller omedveten tills den förstår eller griper dig. Nej, det är hjärtat, begäret, kärleken som får stå för den här riktningen. Och när vi då pratar om hjärtat så tänker vi ofta på känslor, kärlek, attraktion, sorg och så vidare. Men det som menas här är någonting djupare. Begäret blir då heller inte det som vi kanske omedelbart tänker på. Och det är klart att för Augustinus så låg synden på ett sätt inte i själva begäret, utan i en brist eller en oordning i ens begär. När begäret behärskar oss istället för att vi behärskar begäret, så faller vi i synd. Och så sätt kan begäret vara mer neutralt kanske, på gott och ont. Riktat emot Gud eller mot något annat och därmed bort ifrån honom. För Augustinus skriver så här i bok 10. Ska se om jag har det här. Nej. Den som jämte dig älskar något annat älskar nämligen dig mindre, säger han till Gud. Om det inte är för din skull, han älskar det andra. Augustinus sökte kärlek i skönheten i andra kroppar, människors skönhet, vänskap, sexuella relationer, i världens skönhet, litteraturens skönhet. Augustinus älskade tanken på kärlek och försökte tillfredsställa sin aptit på kärlek på många sätt. Men han kunde inte hitta kärlekens källa och kunde inte därför bli helt nöjd. Eftersom han inte känner kärlekens källa som är Gud, kan han inte älska sig själv, andra och världen på rätt sätt. Vårt hjärta är oroligt tills det hittar sin vila i dig. Och jag tänker att det på många sätt också gäller dagens mänsklighet i samhället runt oss. Vi älskar därför att han först har älskat oss. 1 Johannes 4. För Augustinus kännetecknade också det att vi är skapade som begärande och älskande, längtande varelser. Och för Augustinus så måste vi tillbaka till källan och börja njuta av saker för vad de är, på väg mot förening med den gudomliga källan till allt. För det är då vi äntligen känner kärleken, snarare än att vara förälskade i en idé om kärlek. Och det är något av kärnan i bok 1 och bok 3 bekännelser. Vi måste lära känna vad kärlek är. Och att veta vad kärlek är, det är att lära känna Gud. Det är hans kärlek som vi blir hela. Och precis som innan så ger det här en mer dynamisk och målriktad bild av det att vara människa. Vi strävar mot ett mål. Vi längtar efter någonting. Vi älskar, men vår kärlek kan vara missriktad. Därför är vi på ett sätt aldrig neutrala i det här. Filosofen James Smith säger att vi är som existentiella hajar. Du vet, hajen kan inte stå still, den måste hela tiden röra sig för att andas mot någonting. Och det handlar inte om att känna till ett mål eller att tro på det. Det handlar på ett sätt om vad vi längtar efter och vad vi djupast sett vill ha. Och vi blir präglade av det. Du är på ett sätt vad du älskar, vad du längtar efter. Hjärtat är oroligt, det söker ett mål. Den är liksom som en kompass som pekar någonstans. Om det är så, så blir frågan, ja, men vart pekar då vårt hjärtas kompass? Ett banalt exempel skulle kunna vara politik, va? Vi längtar efter en vision av det goda samhället. Och så får vi det presenterat för oss genom olika partier och olika politiker på olika sätt. Och så röstar vi, ja, det skulle jag vilja se, det vill jag ha. Hjärtats hunger är oändlig, den är skapad till Gud. Det är därför det inte nöjer sig med det ändliga. Människan är ju därför en av de skapelser som inte kan bli helt tillfreds över något man, som är skapat, än fast man hela tiden försöker. Vi kan prata om omvändelse, ett starkt och tungt ord i kyrkan. Och samtidigt ser vi av Augustinus egen historia att det inte är en slags quick fix på allt. Augustinus är väldigt realistisk på den punkten. Vi kanske kan kalla det pastoralt realistiskt. För även om målet kommer i sikte så är vandringen kvar. Sättet man reser på är ändrat, men begäret och frestelsen som ligger i det är fortfarande kvar. Vi är fortfarande längtande och älskande varelser. Om vi nu köper Augustinus berättelse om människan, livet och begärets realitet och bedräglighet, vad blir då hjälpen också för oss om vi vidgar perspektivet lite grann? Vi kan också känna oss vilse på den vandring som är våra liv. Vi kan ifrågasätta oss själva och inse att vi inte helt förstår oss själva. Om det nu är så att vi är vad vi älskar, rätt förstått, det vi alltså längtar och navigerar efter, kan då vår kärlek och vårt hjärtas kompass tränas i att peka rätt? Och i så fall hur? Och här kommer egentligen Augustinus dialektik mellan eros och sapientia, mellan begäret och visheten in. Och det kunde vi ha pratat mycket om, det hinner vi inte göra nu. Men alltså om hur visheten och förnuftet ska liksom styra över begäret och liksom hålla det i schack. Och det är klart att det är lite av arvet från nyplatonismen hos Augustinus. Men jaget och jagets kontroll över begäret kommer lätt i fokus. Och det är lite tvetydigt det här. Att å ena sidan tanken om att vi ska kontrollera och styra vår längtan och våra begär. Och å andra sidan inse att nej, det står djupast sett inte i vår makt att göra. Utan något som den Gud som har skapat oss till sig måste få verka genom sitt ord och sin ande. Och det är ju också spänningsfullt hos Augustinus. Och det är därför det är så intressant och fint att se att bekännelserna tar just formen av lovprisning och bön och bekännelse. En adress till den Gud som verkligen ser och förstår den spänningen och hur vi egentligen är som människor. Och jag tänker att lite av arvet efter Aristoteles som vi också hittar hos Augustinus är just den här tänkningen, målriktade tänkningen om människan, men också tänkning om vanor och praktiker. Våra förvillade och oroliga kärlekar. Vi måste få en klar vision av målet som vi kan längta efter. Filosofen James Smith igen tänker lärjungaskap mer som reformation än information. Han tänker att vårt hjärtas kompass kalibreras, kan man nästan säga, genom att följa exempel och genom praktiker som inte bara informerar oss utan formerar oss, som påverkar hur vi älskar. Ritualer, vanor, praktiker som formar och styr vår längtan. Problemet är ju det att det är flera som är på bollen här. Det är många som vill presentera visionen av det goda livet för oss. Det finns sekulära liturgier som har en helt paket som verkligen talar till oss som älskande och längtande varelser. Inte bara som tanke. Och då använder jag ordet liturgi brett om sätt av ritualer, tänkning som presenterar ett mål för oss. Vem vi är och vad vi är till för. Och ibland kan det vara bra att stanna upp och reflektera över det här. I möte med vår tid och samhället runt oss. Och hur det fyller oss och riktar oss. Kanske mer än vi anar och kanske vill. Och ett sådant exempel som jag tycker är lite intressant. Som James Smith också tar. Det är på en sån här sekulär liturgi. Det är kanske köpcentret som katedral. Och materialismen som religion. Jag är trasig. Därför shoppar jag. Lösningen på den här frustrationen och otillräckligheten som vi kan känna på. Den har reklamen en lösning på. Leende ansikten, optimism, glada människor, härliga familjer som målas upp för oss. Och lösningen, ser du, den är tillräckligt nära. Bara nästa grej. Vi är otillräckliga och längtar efter mer. Och på många sätt är det sant att konsumerism eller att shoppa är ett uttryck för individualism. Men samtidigt så är det en slags gemenskap som skapas. För när vi köper en grej så är vi på insidan. Vi är med på en klubb. Andra har samma sak. Du kan vara på insidan om du har den och den grejen. Problemet är bara att det skapar mer konkurrens än verklig djup gemenskap. Det lär oss att objektifiera istället för att älska andra saker och människor för det de är. Och Augustinus vill ha lagt till i eller på grund av Gud som är deras skapare. De människor och de bilder, de här typen av ikoner som vi möter i köpcentret, de erbjuder en slags lösning på problemet. Å ena sidan så är det en slags terapi, för vi glömmer kanske vår egen brustenhet, vår egen vardag för en stund. Å andra sidan så är det målet att vi ska köpa den grejen som ska hjälpa oss. Som ska adressera det problemet som vi upplever. Våran figur, vår garderob som behöver uppdateras, vår gamla skruttiga bil som man skulle vilja byta ut, ett nytt och bättre hus, nytt kök och så vidare och så vidare. Problemet är att lösningen, eller bländningen av en lösning, drabbar av ganska snabbt. Och då behöver du en ny runda. Vi tränas till att både övervärdera och undervärdera saker. Vi tränas till att hoppas på saker för något som de inte kan göra och ge å ena sidan. Och så är de samtidigt väldigt lättslängda när vi inte känner någon glädje eller behov av dem längre. Och det här systemet lever av en slags osynlighet. Det är viktigt för att vi själva inte ska se och helt förstå att det här sättet att leva på inte är hållbart och själviskt. Det är etiskt problematiskt med tanke på det globala söder. Det är helt omöjligt att kunna universalisera den här typen av livsstil. Det funkar på ett vis bara om vi håller tyst om det. Fråga inte, berätta inte, shoppa bara vidare. Och inget av det här är någonting som reklameras ut. När du shoppar. Men på många sätt är det en sekulär liturgi som formar och styr vår längtan. Och hur ser då en mer liturgisk granskning av ditt liv ut? Är det något som kanske behöver ändras eller reformeras? Och ett överraskande svar egentligen i James Smiths tänkning är ju att kyrkan är en slags motliturgi. Gud möter oss där vi är. Inte där vi skulle vilja vara. Han som har skapat dig vet hur du är egentligen. Och därför har kyrkan också praktiker som reformerar och tränar vår längtan och kärlek. Liturgi är inte bara något som vi gör. Utan också något som lär och påverkar oss, formar oss. Och därför finns det också en styrka i den här lite strävsamma kroppsliga liturgin som vi har i kyrkan. Vi är mer än tanke och huvud. Stå, sitta, knäppa händer, gå fram till altaret, falla på knä, korsets tecken och så vidare och så vidare. Allt det här sätter sig som rutiner i vår kropp och är med och formar oss på djupet. Allt för ofta letar vi Gud i det extraordinära när Gud vill möta oss i det vanliga och vardagliga. Vi söker ofta i det fräscha och nya när vi har Guds löfte på att han vill möta oss i nådens medel, i ordet och vid bordet. Och det är när vi försöker att hela tiden uppfinna eller reformera kyrkan som vi tappar karaktären av att den vill påverka oss. Var sätts du in i den rätta historien? Var tränas du i att se vem du är, vad du är skapad till och vart du är på väg någonstans? Jo, kyrkan och gudstjänsten sätter in dig i en större ram. Och vi kunde gått igenom en klassisk gudstjänst med liturgi och se på alla de här olika delarna och så vidare. Det hinner inte vi göra nu. Men redan samlingen, att gudstjänsten samlar oss, många olika människor från olika delar, olika bakgrunder. Se hur motkulturellt redan det är. Jaget, valet, friheten är inte längre i centrum. Och så kommer syndabekännelsen efter en stund. Och det kunde man sagt mycket om. Men i det här sammanhanget, se hur den bemöter det budskap vi hör resten av veckan. Tro bara på dig själv så går det bra. Det går bra till slut. Du är god nog som du är. Och det blir bara ett tomt budskap. Mer av detsamma. När man djupast sett längtar efter något annat. Och så äter vi med Gud och varandra. I mässan blir vi alla lika inför Gud. Ännu ett motkulturellt perspektiv i en värld med så många olikheter. Och i mässans liturgi så kommer också det här ropet. Upplyft era hjärtan till Gud. Och så svaret. Vi upplyfter våra hjärtan. Och det blir en slags huvudpunkt. En slags krux där vi verkligen får göra det. Att han som har skapat oss och skapat oss till sig ska få omforma vårt hjärta och vår längtan. Det är både vill och kan han, och han har gett oss sin kyrka där han vill göra det. Och så blir vi sända ut i världen vid gudstjänstens slut, och så blir det en vecka full av kaos och knas kanske, och så är det gudstjänst igen. Och så repeat. Och så sätts jag igen och igen in i ett större sammanhang med tanke och kropp. Där jag får bilden av målet framför mig. Där jag tillsammans med andra får smaka, se och höra honom som är vägen, sanningen och livet. Du har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det hittar sin vila i dig. Augustinus ger oss olika sätt att se på våra liv och det av våra människa. Och det kanske finns en del att lära här. Och så lever vi här och nu mitt i spänningen mellan vilan i Gud och vilan hos Gud. Mellan tillvaron som pilgrim och det ändliga målet. Och så har vi på den vägen och på den resan möjlighet att hämta fram av kyrkans skatt tänkning som blir förvånansvärt relevant och kanske viktig för oss, som vi kan lära oss av och som kan bli till hjälp. Har du blivit funnen av honom som alltid letar? Fått uppleva hans kärlek? Då kommer det en dag där det inte längre är en spänning, då ideal blir verklighet. Det kommer en dag när all längtan uppfylls och hjärtat inte behöver längre vara oroligt, för att det verkligen är hos Gud och finner vila för evigt hos honom. Och man kan säga mycket om den dagen. Och kanske är vi lite för dåliga på att göra det egentligen. För att när målet blir borta för oss så längtar vi inte heller lika mycket. När vi inte får höra att vi är en del av Guds historia, skapat till honom med ett mål, har vi så lätt att hitta på andra saker som vi navigerar efter. Också innanför kyrkans väggar tyvärr. Och till slut bara, nu ska vi se vart min tid är. Den är snart gått, eller kanske väl så det. Jag tänkte på en bild bara, tagen ifrån Vishetens bok. Som på ett intressant perspektiv, också utifrån perspektiv, visar någonting av vad som väntar. Där står det så här i kapitel 5. Då ska den rättfärdige stå där oförskräckt inför dem som plågade honom och föraktade hans mödor. När de ser honom ska de gripas av fruktansvärd skräck och häpna över hans ofattbara räddning. Ångerfulla ska de säga till sig själva, suckande i sin själs betryck. Den mannen var det vi som vi brukade håna, smäda och göra narr av vid dårar. Så efter en stund, vi tyckte att hans liv var en galenskap och hans slut en näsa. Hur kommer det sig att han räknas till Guds söner och har fått sin plats bland de heliga? Tillbaka till sig själva. Vi strövade genom stiglösa ödemarker, men Herrens väg lärde vi inte att känna. Vad har vi haft för nytta av vårt övermod? Allt sammans har försvunnit som en skugga. Och lite senare. Men de rättfärdiga lever för evigt. Hos Herren har de sin lön och den högste sörjer för dem. Enorma kontraster. Vandringen med vägen som mål genom de här stiglösa ödemarkerna. Hånande de som har hittat en annan väg. Och så bryts liksom allt till slut. Du har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Där ligger målet. På ett sätt redan här och nu, men även där framme. Jag tror jag stoppar där. Jag har använt upp, tror jag, min tid och lite väl så det. Här har ni en del litteratur som jag har använt. Och har ni lust så kan ni mejla och fråga mig på den här mejladressen. Det är rätt vad jag har. Senare om ni vill. Yes, tack för mig så länge.